There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det finns en del som pratar om att vi idag har en fri marknad. Totalt fri marknad. Men det har vi aldrig haft. Och det har vi inte idag heller. Så det där ska man nog glömma bort, den där tron på att liksom marknaden som något helt fritt.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Vad är marknaden? Om marknaden som institution i historien och i samhällsvetenskapen. Mitt emot mig, Lars Magnusson. Välkommen.
Tack.
Jag tänkte att du får börja med att presentera dig, så kan vi, innan vi börjar prata om den här spännande boken.
Jag heter alltså Lars Magnusson. Jag är till yrke och profession, så jag är ekonomhistoriker. Befinner mig och har professor i Uppsala i detta ganska smala, tycker vissa ämnen, eller ganska okända ämnen, men det är, egentligen är det ganska brett, för man kan syssla med olika saker. Man kan syssla väldigt mycket med ekonomi, man kan syssla väldigt mycket med historia, man kan också syssla väldigt mycket med övergripande saker om teori. Och själv är jag väldigt intresserad av ekonomisk idéhistoria.
Din bok, Vad är marknaden? Har du någon sån här hisspitch? Vad brukar du, om någon frågar vad den handlar om, vad brukar ditt svar vara då?
Ja, men då brukar det vara så att jag tycker att det finns en brist i förståelsen av vad marknaden, när man säger ordet marknad, vad är det vi talar om? Vad är marknaden för någonting? Och det är ju titeln på min bok också.
Mm.
Och då tror kanske folk att det är en, och det framställs så ofta i nationalekonomisk teori som man läser för första kursen på universitetet kanske. Eller till och med på gymnasiet. Så börjar man liksom med bilden av att en sorts auktionsplats där det finns en säljare och finns en köpare, och så kommer de överens om på något sätt om ett lämpligt pris för vad en viss produkt eller vara ska kosta. Och så köper man den och så överför man liksom äganderätten från en person till en annan. Mm. Min poäng är väl då att det är oerhört mycket mer komplicerat så.
Mm.
Och att marknaden är ju egentligen, det är ju en del av samhället. Marknaden är inte någonting som ligger utanför samhället, utan det är en del av samhället i övrigt. De sociala krafter som finns, de på gott och ont, den politik vi har runt omkring oss och så vidare, de regleringar som en stat gör och sånt där. Allt det där är med också i marknaden. Och det är därför jag skriver den här boken egentligen, och för att prata lite grann om vad marknaden är för någonting.
Mm. I början så nämner du bland annat att ekonomin inte är ett självspelande piano.
Ibland låter det ju så här som att ekonomi, det är någonting som påtvingas oss utifrån. Det är någon sorts, som man sa, stumt tvång på något sätt.
Mm. Ja, men den synen kan vi fortfarande... Ja,
det är lagar liksom. Ekonomiska lagar som styr oss, och vi kan inte påverka det här, för då är vi... Det är liksom, det går inte. Och min poäng är väl att det kan man visst. Och det har man alltid gjort. Så att det är liksom... Mm. Det är inget självspelande piano.
Kan man jämföra fenomenet marknad med något annat fenomen som är jämförbart? Jag tänker just när du säger det, att man, vi faktiskt, det är vi som har skapat det, vi kan också ändra det.
Marknaden, när vi uppträder där, det handlar ju om social, för att använda det fina ordet, interaktion. Det handlar om människor som står i en sorts social relation till varandra och som ska göra någonting tillsammans. Och den där typ, så han, och det kan man ju göra på annat sätt, minst sagt, än på marknaden. Man kan gifta sig, man kan bilda familj, man kan göra massa olika saker som man gör tillsammans. Och de är ju också påverkade av samhället, och av förändringen, av historien. Hur vi konstruerar den här typen av sociala relationer tillsammans. Mm. Det är ju inte, marknaden är inte unik, utan det är ju... Det är ett sätt att kommunicera med varandra, att agera ihop med varandra socialt på marknaden. När vi träffas för att göra upp om pris på en vara eller liknande.
Mm.
Men som sagt, det finns mycket annat socialt beteende som också är reglerat på samma sätt egentligen. Där finns det ju också, hur kan vi säga, gamla historiska kulturella föreställningar om vad som är rätt och fel och vad som... Hur kön ska relatera till varandra till exempel. Hur man ska bete sig på förhållande mellan föräldrar och barn. Eller vad. Alltså, det finns ju massor med saker. Och det, så det är egentligen på samma sätt med marknaden. Den är ju inget unikt på det sättet.
Jag tänker det är samma sak om vi, du och jag går på ett bröllop. Så vi beter oss inte hur som helst.
Nej, det
följer ju vissa.
Ja, annars skämmer vi ut oss, gör bort oss.
Ja, men eller utstängda. Ja,
exakt.
Eller hur? Det är, jag vet inte om det är en konstig jämförelse, men på något vis.
Nej, det tycker jag inte.
Så att om vi går dit så finns det normer, det finns oskrivna regler, det kanske till och med finns skrivna regler.
Precis. För på marknaden finns ju också sånt. Jag menar, vi kan inte in lura varandra hur som helst till exempel. Ja, möjligtvis om man är hästhandlare eller bilförsäljare, då har man större tolerans på något sätt mot att bli lurad. Men annars så är det är ju tabu. Man får inte göra vissa saker på marknaden heller.
Mm.
För då kan man ju både bestraffas. Antingen så informellt eller formellt.
Mm. Till och med. Precis. Jag tänker att vi återkommer nog lite mer till det där sen med normer och institutioner. Men skulle du kunna, just som du nämnde med att marknaden har fungerat lite olika genom historien och sådär. Beskriva det lite grann för, så att man får lite större förståelse för hur det har sett ut och utvecklats kanske.
Det är klart att över tid så marknaden har ju funnits i historien. Det där att man köper och säljer med varann. Går till kanske en marknadsplats och att det där finns vissa regler när man ska överföra en produkt eller vara från en person till en annan. Det finns, sånt har funnits regler kring ända tillbaka i forntiden. Vi hittar ju sånt genom relikter och arkeologiska undersökningar, så hittar man ju som tyder på att sånt här är vanligt har funnits. Och vi hittar pengar till exempel som har fungerat som någon sorts, att man kan genomföra transaktioner med hjälp av. Det där hittar vi ju för flera tusen år före Kristus, långt tillbaka i tiden. Så att marknader har funnits länge. Men sen som sagt, hur de har reglerats och hur de har institutionaliserats och vilka regler som har gällt har ju förändrats över tiden väldigt, väldigt mycket. Så en marknad är ju, det är klart man kan säga att en marknad idag är precis likadan som den var för 2-3 tusen, 4 tusen år sedan, men det är ju blir ju väldigt, väldigt teoretiskt och väldigt, väldigt abstrakt i så fall. Utan det förändras över tiden.
Marknad i förhållande till politik, Vad är relationen där?
Så det finns en stark koppling mellan politik och marknader. Därför att härskare över territorier vill ha koll på vad de håller på med där. Och de vill ha koll på hur köp och försäljning går till. För man kan nämligen också, som härskare kan man också kanske lägga skatt på det här. Och det kan finnas rent materiella intressen för en härskare att lägga sig i det här. Och i den meningen reglera hur transaktionerna går till. Och sen finns det också av kanske också det skälet att man, om det skulle vara så att folk gör lite hur som helst på den här marknaden och man lurar upp varandra och då leder det till sociala konflikter, och härskare gillar inte sociala konflikter säkert, de vill få att folk lugna, så då vill man reglera av det skälet också. Så att politik, regleringar är väldigt mycket en del av så att säga marknadsekonomins utveckling. Så den finns med hela tiden och finns fortfarande idag. Nu finns det en del som pratar om att vi idag har en fri marknad, totalt fri marknad. Men det har vi aldrig haft, och det har vi inte idag heller. Så att det där ska man nog glömma bort, den där tron på att liksom marknaden som något helt fritt.
Nej, för vad skulle det innebära? Det är ju helt regellöst. Eller
ja,
helt...
faktiskt. Skulle det vara så, då skulle man ju kunna hamna i vad som helst. Då skulle man kunna hamna i den här typen av att folk slår ihjäl varandra för att inte det här funkar. Va?
Men vad menar man när man säger, eller vad menar de? Och vad tänker de som säger att vi har en fri marknad?
Ja, det är väl, många av de här modellerna som nationalekonomer använder sig av är ju som sagt väldigt abstrakta. Och de kan ju ofta formuleras ofta i matematiskt och sådär. Och kan man då göra en enkla modeller, det anses väldigt fint i nationalekonomi, att göra enkla modeller som visar på något sätt grunden för essensen i någon sorts i det hela. Men glömmer då bort den här mycket mer stora komplexiteten som finns.
Är det inte, syftar man inte mycket också till fri konkurrens och sådana saker? Att det ska vara...
Jo, precis. Och det är ju därför att man tycker på något sätt att en fri marknad är nästan bäst. Har man fått för sig. Då är det väl snarast, så att säga, den har ju liksom aldrig riktigt funnits, den här fria marknaden. Den har alltid styrts av makthavare och politiker eller omgärdats av olika typer av formella och informella institutioner av olika slag. Så att den här egentligen aldrig finns, men den kan naturligtvis formuleras i en sorts enkel teori, extremt abstrakt teori. Så kan man tala om en fri marknad, men som sagt, i verkligheten har den aldrig funnits.
Och om man då backar, säger att det var då om det var någon kung som om det skulle komma in bönder in till staden och handla, kanske de satte på skatt eller tullar eller någonting.
Precis.
Och då direkt är den ju inte fri då.
Nej, verkligen inte.
Om man hårdrar det då.
Ja, verkligen.
Och sen om man då har, då kan man ju ha lagar och regler som är med också. Att man får inte ta från varandra. Och om jag har bytt så då äger du den. Och
precis.
Man sätter lite regler kring det. Då är den inte fri, helt fri.
Nej, jag får inte springa tillbaka och säga att jag ångrar mig. Ja. Nu är jag tillbaka med min vara.
Nej.
Det funkar inte.
Det är en intressant poäng där med att, som du säger, den har aldrig varit helt fri, men man pratar om det och har idéer kring då, kanske framförallt att det ska fri konkurrens och inte stat ska lägga sig i så mycket.
Nej, men man vill liksom närma sig den teoretiska modellen så nära man kan komma. Men då närmar man ju sig inte verkligheten så som den ser ut på något sätt, utan då närmar man sig någonting som aldrig har funnits. Så det blir ju komplicerat då att säga att vi ska ha en fri marknad. Ja, då måste man ju alltid ställa, vad betyder det då? Vilken mening menar du fri här? Jag menar, även i vår nutid, vår moderna, vi kan ibland tro att man reglerade sånt här som du var inne på, den gamla medeltida staden med hantverkskron och man fick inte köpa och sälja om man ville och sådär, men gäller ju fortfarande idag. Vi har massor med konkurrenslagstiftning till exempel. Du får minsann inte göra hur som helst. Det finns mängder med regler kring transaktioner, köpenskap och handel som måste uppfyllas.
Mm.
Så att och det finns, ja, det finns uppsjö regleringar kring sånt här.
Men kan man prata om mer eller mindre fri marknad då?
Jo, det är klart man kan göra. Det är klart att man kan, det finns ju också, om man tittar historiskt, så finns det ju vissa perioder där man har reglerat hårdare marknader och släppt mer på det. Så är det ju. Och jag menar, ibland lite schablonmässigt brukar man ju säga att perioden fram till under medeltiden och fram fortfarande 1600-1700-talet så är det mycket av handel och köpenskap är reglerat, särskilt till vissa, som jag var inne på, det här med skråväsen, hantverkarskrån och sånt där. De hade liksom monopol på att tillverka och sälja vissa typer av varor. Man fick bara sälja och köpa på vissa typer av marknader. Bönder måste åka in till stan för att sälja och fick inte köpa och sälja med varann ut på landet och sånt där. Den typen av regleringar försvinner ju under första hand under 1800-talet egentligen. Ibland säger man att efter den här tiden så kommer en period av mer frihandel. Och det gäller då framförallt 1800-talet. Sen kommer på slutet på 1800-talet mer av tullar, protektionism, hårdare lagar igen kring köp och försäljning. Så att det har ju naturligtvis gått upp och ner lite grann det här.
Vad påverkade det då? Var det från politiskt håll eller från någon, att det blev hårdare lagar och regler?
Ja, alltså anledningen till att det reglerades lite hårdare igen, det finns lite olika synpunkter på det, men det handlade väldigt mycket om att den politiska makten såg möjligheten att genom att styra ekonomier kunde man också göra ett land mäktigt och starkt, även militärt. Det gäller ju fortfarande på 1800-talet. Alltså ekonomi var makt, och genom att kontrollera de ekonomiska flödena hårdare så kunde man få liksom en sorts, ja, nytta för staten helt enkelt i förhållande till maktkamp med andra stater. Så att 1800-talet, på slutet på 1800-talet, den typen av vad ska jag säga, återreglering eller avstamp från en mer friare ekonomi som sker då, hade att göra med sånt som vi förknippar historiskt med under slutet på 1800-talet, med kolonialism, imperialism, starkare stater som vi styr. Som ju leder oss in på 1900-talet, så där vi också verkligen har stark koppling mellan ekonomi och stat. Det finns ju. Så att vår tid är ju inget bra exempel på någon period där egentligen det är väldigt fritt. Utan där har ju staten fortfarande stark grepp om och har. Och nu gnäller ju naturligtvis politikerna med globaliseringen att nu det är svårare numera att hålla den där kontrollen över ekonomin. Och det är faktiskt sant naturligtvis. Så att,
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så en viktig faktor också är ju det här med att det måste vara fred. För att det ska fungera en marknad, om jag snappar upp det rätt, det är ju att det är fred. Annars kommer jag ju som ta dina grejer. Är inte det en viktig ingrediens?
Absolut. Det här med fred och frid och kring det här marknaden är någonting också väldigt gammalt. Och tänk att gå tillbaka till medeltiden. Det var det här med städerna. Där skulle man liksom kunna komma, handla och köpa. Då gjorde man det i, som det hette på den tiden, i frihet. Man, alltså, och det fanns något som heter fridlysning av marknader. Alltså man, kungen, kanske också kyrkan var med om och sa att ni får komma hit och handla och köpa, men ni måste lämna vapnen utanför rummet. Ni får inte ta med er. Ni får absolut, ni måste liksom erkänna marknadens friden på marknaden. Och ni får verkligen inte, som sagt, börja slåss och bråka och bli oense om har ni genomfört en affär, så måste ni stå för den. Och kan inte kräva tillbaka saker och ting nästa dag. Och sen har vi, nu för tiden är det väl en inbyggt i själva. Nu kanske vi inte längre har det. Det ligger inte som en formell institution på samma sätt. Utan vi har kanske inte så mycket lagar kring det, men ändå så är det någonting som man underförstått kräver på något sätt. Och som sagt, de som inte accepterar, tror jag var inne på tidigare, som accepterar de här reglerna som då ändå gäller, de blir ju liksom, man ses ju som rufflar och blir i värsta fall utkastade från marknaden.
Om man är ett företag som struntar i reglerna, ja, sådär, så på sikt så kommer inte det funka.
Nej, först får man då ett rykte. Om man tar på den nivån så får man då ett rykte och man liksom, det säger man, den kan man inte lita på. De håller inte vad de lovar. De kanske säljer fuskvaror. De kanske säljer varor som de har snott. De är hälare och så vidare. Och det kommer liksom inte, det kommer ut efter ett tag. Sen kan de ju också naturligtvis och bryta mot formella lagstiftning, konsumentlagar till exempel. Om jag säljer en dålig vara till dig och vägrar att ta tillbaka den sen, när man blir påkommen med att ha fuskat, då kan man ju faktiskt också få bli bestämd och bötfälld eller hamna i finkan.
Jag vet inte om det också är en sån klassisk, kanske ekonomisk syn på det, just när man har sett kanske människan som en mer så här beräknande, vinstdrivande individ. Den har ju förändrats eller utvecklats. Ja, hur det sett ut egentligen?
Jo, det är som du säger. Alltså, i den här abstrakta, som värsta exempel på abstrakt ekonomisk teori, så för att få de här modellerna att gå ihop, för de här matematiska ekvationerna att gå ihop, så måste man ha en viss typ av, man måste anta att människor är någon mer rationella och inte gör olika saker i olika tillfällen eller bara byter fot hela tiden. Så man kan liksom inte, så man på något sätt kan förutse och förutsäga vad människor gör.
Ja, just det, annars faller modellen.
Då faller modellen helt. Va? Och då måste man liksom ha någon sorts utgångspunkt. Och det har funnits två starka sådana här utgångspunkter för väldigt mycket av ekonomisk teori ända fram till idag. Jag kan komma tillbaka om det har ändrat sig lite grann nu på sistone. Men de har ändå sagt att människor är förutsätts vara rationella. Och man gör inte saker bara hux flux hit och dit. Utan man gör det. Det liksom finns ett mönster i det man gör. Och man gör det utifrån någon sorts känsla av att man genom att göra sina val på det här sättet, så maximerar man sin nytta eller sin välfärd, eller det finns olika ord för det där. Så att man är både rationell och sen maximerare. Man gör sina rationella val utifrån vilka preferenser man har, vad man tycker, vad man vill, vad man önskar. Och dessutom så har vi en tendens att försöka maximera då naturligtvis intaget av det och det vi tycker om. Så att vi är rationella maximerare. Och det är liksom mycket stark liksom, idétradition hos nationalekonomer. Och det har väl, den här idén har väl till slut blivit så mycket kritiserad. Så att, och då har det lett till att ekonomer ofta till slut har löst upp eller blivit mindre tydliga i den där definitionen av vad en rationell maximerare. Till slut blir det liksom så innehållslöst så att man kan maximera vad som helst. Man kan maximera att inte vara maximerare. Man kan liksom vara rationell genom att vara mot sina egna preferenser genom att inte vara det. Då blir det plattityd, då blir det någon sorts tautologi alltihop som man säger. Vacker. Så då har liksom under senare årtionden så har liksom nationalekonomin förskjutits till mer att handla om mer, inte så mycket om att vara rationella och maximera. Man utgår inte från det utan man utgår från att människan, vi vet inte varför människor gör val. Och vår uppgift som ekonomer det är att studera vad som görs. Alltså empiriskt fastställa dem och kartlägga de val. Man blir liksom, och jag vet inte, det här Nobelpriset idag motiverades ju väldigt mycket om man tittar på skrivningarna med att de här två personerna som fick det nu var ju väldigt empiriskt inriktade ekonomer. Och det anses fint nu. Och det ansågs inte liksom på något sätt så fint eller så intressant för 20-30 år sedan. Så här har hänt lite saker.
Mm. Och jag tänkte på det där med just synen på den rationella människan. Sådär. Och sen har man ju mer, man har kommit fram till att vi gör inte bara rationella val, vi gör andra saker också. Men har du exempel på en sån modell som bygger på att vi ska vara rationella? Har du någon sån modell som man kan förstå som är exempel på det?
Nej, men det är ju sånt där det här med hur vi väljer till exempel som jag var inne på.
Ja. Och så som har med marknaden att göra.
Precis, men den här tanken att vi människor har på något sätt väldigt stabila preferenser. Det sitter liksom, jag gillar fisk framför kött, jag gillar det framför någonting annat. Och i valet mellan X och Y så tenderar jag alltid att välja X. Alltså den här är väldigt stark i den här typen av teori som vi pratade om. Och i den här kritiken av den här typen av väldigt individualistiska modellen är ju att vi är mer sociala varelser. Och när vi uppträder på marknaden och köper till exempel och säljer så är vi styrda inte av våra preferenser innerst inne utan av sociala influenser av olika håll. Och det här är viktigt rent konkret. Därför att hur ska man annars till exempel kunna förklara att när vi får turbulenta ekonomiska kriser till exempel. När vi får finanskriser. När vi får andra typer av sammanbrott på marknaden. Jo, det är ju ofta efter när vi börjar följa som alla andra. Vi är med och dansar kring guldkalven och liksom är med och trissar upp aktiekurserna till orimligheter eller inbildar oss att viss typ av företag som håller på med någonting på 1800-talet, järnvägar och under senare tid IT kan bli så otroligt lönsamma på kort tid. Därför att man vill tro det för man och alla andra tror det.
Springer åt samma håll.
Då springer man åt samma håll och då har man den här jordinstinkten liksom. Och så att det här är mycket starka krafter som det här och det är jättesvårt annars att förklara vad till exempel man får egentligen ekonomiska kriser om man liksom inte inser det här att vi människor är sociala varelser.
Jag tänkte på just utvecklingen över 1900-talet om man ser. Det finns ju också vissa, kanske framförallt efter andra världskrig och så har det gått. I olika länder har man haft olika politiska vägar att gå och sådär. Där man ju, har man ju påverkat och satt och reglerat marknaden på olika sätt. Hur har det, vad finns det för viktiga, intressanta inslag att säga om det?
1900-talet började med ett stort världskrig. Och sen kommer en mellankrigstid mellan de två världskrigen. Och under hela den här perioden så ser vi ju att alltså staten har en mycket stark ställning. Det är krig, det är liksom ett tag på 20-talet och 30-talet så börjar man säga att vi kanske ska gå tillbaka till en mer renodlad marknadsekonomi. Vi ska avreglera. Och det gör man delvis, men sen kommer ju herr Hitler och andra saker in på 30-talet så att då är vi tillbaka igen i mycket stark styrning av staten, har mycket stark styrning. Och sen under efterkrigstiden har vi något som vi brukar kalla för keynesianismen. Och det var ju också där staten hade stort inflytande och stark ställning och försökte styra över ekonomierna. Och det kunde man göra så länge som de här ekonomierna var väldigt nationella. Men det går ju några årtionden efter andra världskriget. Vi är inne på 70-talet, vi är inne på 80-talet. Så börjar liksom den här nationella kontrollen över ekonomierna börja luckras upp mer och mer. Vi får det som vi kallar lite slarvigt ofta med globalisering. Då blir det mycket svårare att styra och ställa över olika typer av ekonomiska flöden. Och på något sätt kunna reglera.
Är det för att de blir större och starkare eller är det för att det är andra idéer som flödar? Alltså,
det är både och, tror jag. För att det kommer också nya idéer. Men om den, sen, alltså, man kan alltid diskutera, kommer idéerna först och verkligheten? vad som driver, liksom. Det är jättesvårt. Va? Jag håller med, snarast med uppfattat att det är både och. Det är en sorts växelverkan mellan det där. Men vi får den här ökade globaliseringen därför att jag menar, Vi blir mer sammanvuxna. Och i början gäller det Västeuropa och de rika länderna, som det hette förr i världen. Och de industrialiserade länderna till att börja med integreras. Vi får EU i Europa och så vidare. Sen sprider sig det här ytterligare på 70-80-talet. Det också drar in också andra delar av världen som tidigare var mer perifera. Och då får man liksom en mer öppna marknader och man får ett mer ökat flöde både finansiellt och med varor och tjänster. Så att liksom det där ökar och då blir ju ekonomierna mycket mer svårreglerade förstås.
Mm.
Och samtidigt med det då dyker nya idéer upp och vi får ju något som man brukar kalla för nyliberalism eller som liksom kom att dominera på 80-90-talet och egentligen fram till 2008. Den stora ekonomiska eller finansiella krisen. Mm. Sen är det ju lite vacklande hur det här egentligen ser ut efter det. Men fram till dess så var ju det liksom de dominerande idéerna. Jo, vi skulle ta bort så mycket som möjligt av regler. Man skulle låta folk göra som de ville på marknaden. Men som varit inne på tidigare så kom man väl inte egentligen så himla långt som man kanske trodde. Men man försökte definitivt att gå till hållet. Mer av avreglering så att säga. Och mer fri marknad. Man försökte det.
Mm.
Men det var ändå ganska mycket kvar. Av den anledning som vi har varit inne på tidigare i början här. Så att det har aldrig funnits några helt fria marknader.
Nej, precis. Nej, och det var ju som du sa. Det blir ju också, jag menar, för politiker så blir det också intressant att marknaden blir stark, för det ger ju skatteintäkter och det får ju också samhället. Och, alltså det växer ju ihop så att säga.
Precis. Politiker vill ju reglera och gå in därför att man tjänar på det. Skatter säger du, men också, jag menar, vi vill ha en stark ställning internationellt och nu är det liksom tävlingen som ofta gäller numera är ju kanske inte att ha störst armé längre. Däremot, den bästa ekonomin är ju fortfarande en sorts framgångsfaktor. Och den som har bäst ekonomi får en stark röst också i internationella politiska forum förstås.
Mm.
Jag menar, tyska undret till exempel som har ju... Det var ju inte givet efter andra världskriget att Tyskland skulle överhuvudtaget bli en stark ekonomisk makt. Men det blev det ju. Och jag menar, de har ju som spelar en första roll i Europa, även politiskt idag. Och de har den starkaste ekonomin. Det hänger ihop.
Men vad är din rekommendation kring det här ämnet?
Ja, min rekommendation är att jag ser ju att ekonomi är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att man har en sorts förståelse av hur ekonomiska processer går till. Och som jag var inne på, till exempel det här med varför får vi kriser, varför får vi ständiga problem, varför hackar maskineriet? Och då är det väldigt bra att ha, eller väldigt bra, det är nödvändigt att ha en realistisk uppfattning om hur en ekonomi faktiskt fungerar. Och med allt för enkla modeller så gör man inte det, och man blir ju egentligen också ointressant, för man kan inte förklara varför saker och ting ser ut på ett visst sätt. Så därför är det ju väldigt viktigt att ekonomin, ekonomer, tänker lite bredare än man kanske har gjort. Och tar in andra samhällsvetenskaper som man kanske inte har gjort tillräckligt mycket. Nu börjar det komma en del. Jag var inne på det här med psykologer till exempel idag. Psykologer och ekonomer har börjat samarbeta på ett sätt som man inte gjorde tidigare. Och det fanns ju en som fick Nobelpris för 15 år sedan, 2006, som heter Daniel Kahneman, som ju är väldigt känd. Och har skrivit stora banbrytande verk om hur människor faktiskt fungerar och rent psykologiskt, som kan förklara massa av också ekonomiskt beteende. Så att mer av sånt där.
Man brukar prata om beteendeekonomi.
Ja, va? Exakt. Ja. Det är precis det jag är ute efter. Och mer av sånt. Empirisk ekonomi är jättebra. Att man också inte studerar eller tror att människor beter sig utifrån teoretiska modeller, utan man bör studera hur de faktiskt uppträder och vad de faktiskt gör.
Och det är empirisk ekonomi.
Ja, och beteendeekonomi väldigt mycket. Men det finns ju också naturligtvis politiken. Det finns statsvetenskapen. Och det finns väl en sak som vi kanske inte varit inne så mycket på idag, men det är ju det här med det historiska perspektivet. Det är också nödvändigt. Eftersom, som sagt, det här ändrar sig väldigt mycket över tid. Och ingenting förblir sig likt hur länge som helst. Och det finns en... Många av de här institutionerna vi talar om, både de formella och i synnerhet de informella, de har ju uppkommit under lång tid, historisk tid. Så att man måste också ha lite kläm på historien för att kunna fatta vad som händer idag.
Rörelserna liksom.
Rörelserna i tiden, kan man säga. Ja, precis. Så att mer samarbete med andra ämnen, mer av det.
Spännande ju.
Ja.
Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det?
Det kan man göra. Man hittar mig på min e-mail på universitetet. Det är lätt hittad.
Lars Magnusson på Uppsala universitet.
Ja, precis.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.